Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe, utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgangspodden with Alexander Perleros.
Och nu får vi lyssna in en riktig fotbollslegendar, nämligen Anders Svensson. Han är uppväxt i Göteborg och har varit en av Sveriges bästa fotbollsspelare. Och han har faktiskt rekord i landskamper, hela 148 stycken. Och vi går in på hans legendariska frispark mot Argentina. Hans största minnen, Premier League, Zlatan, rutiner inför match. Men hur blir man verkligen så bra som han har varit? Vad har han för nycklar, vad har han för verktyg och vad kan vi lära oss av honom? Och självklart en massor av tack och frågor. Nu kör vi igång med ingen mindre än Anders Svensson.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, ingen mindre än Anders Svensson.
Tack så jättemycket.
Svinkul att ha dig här.
Ja, kul att vara här.
Jag måste säga också att du känns så här, fan vad vältränad du är.
Tycker du det?
Ja, men bra bickar, det är bra, bra form, bra vader såg jag också när du på väg in.
Ja, vaderna har alltid varit rätt stora och benen, men det är så här belastning när man ska ha på sig kläder och så här, lår och...
Har vaderna inte funnits, liksom, om du har på dig tajta jeans och så här, är det att vaderna inte är riktigt...
Ja, både vaderna och låren liksom. Så att jag har haft såna problem med jeans. Jag gillar ju att gå i jeans, men ja, det blir ju det. Midjan blir ju för stor liksom, för annars sitter de ju som klistermärken liksom. Vaderna är ju... alldeles för stora.
Vilken till det, vad är du mest nöjd med?
Är det vaderna på kroppen?
Nej, jag är inte så asnöjd med någonting, om man ska vara ärlig. Men bena är väl bra. Jag menar, bra, de är ändå, bra, det är ju ändå mycket bra muskulatur ändå. Så att det är väl det jag är mest nöjd med, bena, om jag ska vara nöjd med något.
Ja, jag förstår. Hur mycket tränar du nu för tiden?
Jag försöker träna nästan varje dag. Jag fick problem med mitt knä. Jag hade väldiga problem med att operera det efter min sista match 2015 med brosk. Det var andra gången som jag fick liksom in och borra för att bilda nytt brosk. Och det är inte jättebra att göra det många gånger. Och så fick jag problem igen förra året. Och då gjorde någon sån magnetröntgen och då sa han det vi kan göra nu. Antingen får du köra rehab och stå ut med lite smärta eller så får vi göra en riktigt tung operation liksom, och byta ut grejer. Och så att jag slutade att springa. Just gå ut och springa så här långt och mala, det funkade inte så där jättebra. Då fick jag ont i knät. Så att nu kör jag går nästan varje morgon en timme. Och sen så kör jag mycket paddel. Precis som paddel. De flesta. Ja, det är jag.
Satan, jag testade det för ett halvår sedan första gången. Fan vad kul det är alltså.
Ja, men det är kul och jag har ju någon
du är nog jäkligt bra på paddel också.
Ja, det vet jag inte, men jag börjar bli rätt okej tror jag, men jag är sån, jag gillar att träna men jag gillar också att vinna och jag måste känna att jag blir bättre. Så fotboll blir jag ju stadigt sämre i och då blir det jobbigt, så då börjar när jag slutar spela fotboll så börjar jag spela tennis. Aldrig spelat tennis som ung. Och då gick kurvan uppåt och det gillar jag. Och då blev det liksom en drivkraft, här blir jag bättre och bättre, så det var roligt. Så jag körde det ett par år och märkte att jag hängde med rätt duktiga tennisspelare om jag spelade liksom ofta, några gånger i veckan. Sen byggde de ju en paddelhall, PDL, där, med precis där jag bor och så provade jag på det. Och så var det ganska bekvämt, det låg nära, jag kunde liksom gå dit och sådär. Så att tennisen har jag lagt lite åt sidan, så nu är det bara paddel.
Hur ofta spelar du det?
Men så nu har jag varit uppe i Stockholm och jobbat en del, så det har blivit lite för lite. Så nu har jag varit hemma ett par veckor och då har jag, förra veckan spelade jag säkert 12 timmar liksom, minst.
Åh, är det sant?
Så jag går ut och går på morgonen och så spelar jag några timmar sen. Och så där, så att,
men då kanske vi ser det i svenska paddelandslaget om några år?
Nej, det tror jag inte. Men det är kul. Det är en kul sport och det är ganska socialt. Och så man börjar hitta folk som man är på samma nivå och då blir det roligt. I början tyckte jag inte att det var så jobbigt. Tennis är jobbigare. Men nu har man börjat hitta spelare som är som mig, som kan hålla igång bollen. Och då blir det, det är en vansinnigt rolig sport.
Hur äter du? Tänker du mycket på kosten?
Nej, men jag tänker att jag vill äta det jag gillar och det jag tycker om. Men för att kunna göra det och kunna ändå äta och njuta av livet, samma med liksom vin och öl och sånt, liksom, och kunna ta något glas. Och då är det en förutsättning att jag tränar varje dag. Så det är inte liksom att jag går in i någon diet att nu ska jag inte äta någonting och träna så jag går ner i vikt, utan jag tränar varje dag så kan jag äta det jag tycker om och det jag vill göra.
Alltså jag kan ju inte kolla på dig på det här utan att börja garva, för att jag har ju fått, nu när jag har ställt frågor, alltså jag kanske fått, vi säger så här 500 frågor. Vi kan göra enklare för att räkna 400 frågor. Jag skämtar inte om 100 av de frågorna är om tacos.
Ja.
Så när du pratar om det, men du får äta det jag vill. Ja, du vill bara äta tacos.
Ja, precis. Om det är det jag vill hela tiden. Nu åt jag det igår faktiskt. Det är komiskt. Ja, det blev tacos igår kväll. Det är en sån klassisk söndags. Vi har så här gala söndagsaktiviteter. Dottern fotbollsträning. Sonen hade två fotbollsmatcher. Sen har jag och paddelmatch. Seriespel. Vann division 2. Så att väldigt nöjd idag.
Fan, kul, grattis.
Tack. Ja, det kändes bra. Och sen har frugan innebandy på kvällen. Och då är det rätt... alltså jag gillar film, älskar film, serier och sådär. Så att det är enda dagen i veckan då vi kanske käkar själva, jag och frugan, liksom när vi är hemma. Så då har barnen fått mat och så är frugan och tränar innebandy. Så lägger jag barnen och så kommer hon hem och så har jag förberett. Och då, hon är mer förtjust i tacos än vad jag är, min fru. Så det blir ganska, men då kan vi sitta framför tvn och sitta och plocka och så kollar vi lite serie och så.
Nej, det tror jag inte. Hur var känslan då att du skulle börja spela i Premier League? Var det så här en jättestor dröm? Var du nervös, förväntansfull att spela med flera av de absolut bästa i England?
Det var ju det hade nästan blivit en frustration, för jag hade ju varit bra i Allsvenskan i några år, och det stod ju i tidningarna var och varannan vecka liksom att jag var på väg dit, jag var på väg till Italien, och det var de pengarna, och det skulle till England, och det var, och så hände liksom ingenting.
Men var det så, förhandlade du med flera olika länder?
Nej, alltså jag hade ju en agent på den tiden som skötte det åt mig, så jag försökte spela, men det var ju lite så här frustrerande. Det stod massa grejer i tidningarna hela tiden, vilket fortfarande gör jag om saker. Det är inte så mycket som är sant som står tyvärr, men och det fanns ju ingenting konkret, och då började man efter ett tag fundera på liksom, är jag inte tillräckligt bra, eller varför liksom kom inget. Så när jag 2001, då hade jag ju två bud som låg på bordet då. Det var ett från Italien och ett från England. Och man har växt upp i Sverige, så den enda fotbollen som fanns då egentligen som vi kunde följa, det var ju engelsk fotboll. Så man kände ju till alla de lagen och allt det. Sen går jag inte sticka under stolen, men det var ju minst dubbelt så mycket pengar i England som i Italien. Så att det var ett ganska enkelt val att välja Southampton och Premier League. Och så få spela i Premier League och få spela på de här arenan mot alla de lagen som man har tittat på. För det är ju den ligan som vi har kunnat följa alltid egentligen i svensk tv. Så det var ju en häftig upplevelse. Det var det.
Mm. Vad var det för pengar?
Ja, det jag kommer inte ihåg, men exakt hur mycket det var. Men det var någonstans...
Man ska ta det till svenska mått idag, så man...
Nej, men nu är det ju ingenting. Alltså, nu tjänar de ju... Tittar du i England så tror jag... Snittlönen eller medellön tjänar väl... Ja, är någonstans mellan 40-50 tusen pund i veckan eller något. En snittlön. Och då jag spelar i en bottenklubb. Men jag hade ju
någon halv miljon kronor i veckan. Lite mer kanske.
Mm, jag tror det är till och med snittlön, men det är några som tjänar ohyggliga pengar, men jag tror snittlönen ligger nog nästan på 60 000 pund i veckan nu i England.
Jäklar.
Så att det är ju galet liksom. De pengarna fanns ju inte där när jag var där, men jag tjänade ju så att jag klarade mig och jämfört med vad man har haft innan. Så att det var ju pundet ännu, men det var ju uppe i nästan 15 kronor när jag bodde där. Så.
Ja. Ja, nu...
Till och med upp i 16 någon gång. Så att även om jag hade lägre lön, så var det ganska bra valutakurs för svenska då.
Men ungefär, kan du säga ungefär vad det...
Nej,
var
men det var väl någonstans runt 10 miljoner om året kanske. Ja. Så att det var ju gigantisk skillnad mot vad jag hade innan liksom.
Och det där som jag har förstått det, så är det, jag vet inte om det är så på alla spår, men får man... Är det där, hur är liksom kosten runt om? Är det där 10 miljoner man typ skulle kunna lägga undan för att så här, middag är alltid gratis, lunch är alltid gratis, hyra är alltid gratis? Eller är det så här... Med golfen har man ju en sån otrolig kost på allt runt om. Men hur är det i fotbollen?
Nej, men när du fick ju köpa bostad. Eller hyra bostad.
Det är svindyrt.
Det är galet dyrt. Jag hittade ju en bra lägenhet... centralt. De flesta ville ju bo utanför stan liksom, i stora hus. Det var ju svindyra. Det var... Men jag ville gärna bo i lägenhet i stan, så man kunde gå ut och se lite folk och gå och käka och gå på kaféer och sådär. Så jag köpte en lägenhet, för det var det enda man skulle göra, som jag sen sålde med vinst. Så att det var inga problem för mig. Men, allting fick du ju köpa själv. Mat och sånt. Visst, efter träningarna det fanns lunch på träningsanläggningen. Det var inte alltid man tog den, för den var inte av högsta standard. Och när vi var iväg på matcher, mat på hotellet såklart, kring matchdagar. Men annars fick du stå för allting själv. Det är ju en enorm status i England att vara fotbollsspelare. De är ju som gudar där. Och det blev väl blivit ännu mer just med bilar och klockor och allt möjligt. Så är det ska vara... rätt flådigt. Så det var väl...
Nej, men alltså, vi har ju kört, när vi var yngre, när vi var runt 20 år, vi har ju sagt att vi är fotbollsspelare vad vi än åker till i världen, och så här namedroppat olika för att komma in på klubbar. och det är säkert standard bland många, för att fotbollsspelare överallt, det är en extrem jäkla status. Och det har ni säkert upplevt på några sjuka nivåer när ni går ut med laget eller gör grejer, att folk rullar ut röda mattorna och står typ och pussar era fötter när ni kommer dit.
Ja, inte riktigt så, men i England är ju fotbollsspelare är ju gudar och de blir ju också utnyttjade ganska mycket. Det märkte ju jag när jag skulle renovera min lägenhet. Man var ganska novis och du vet, de inte liksom, man skulle kunna göra, försöka göra sig förstådd på ett annat språk även om man kan bra engelska, så, men där blir man ju lurad, och fotbollsspelare då vet de att där finns det pengar, så då tar vi extra betalt, så det blir ju dubbelt så dyrt för mig mot om det hade varit någon annan som inte hade varit känd fotbollsspelare där och liksom renovera, så de vet att här finns det pengar, här kan vi liksom
trycka på lite.
Ja, så det finns ju både för och nackdelar, men och folk blir utnyttjade. Det var ju många saker som hände liksom med de här tabloidtidningarna och hetsjakt på spelare och mycket med pengar och tjejer och
så. Ja, att folk då har haft varit otrogna och sådana grejer. Sen kommer tidningen och säger, vi har fotat dig.
Ja, men det finns ju många. Det fanns ju å andra sidan. Jag hade en kompis vars, som var borta på, när vi var borta på matcher, som var, visade sig att hans fru hade en affär och även lånat pengar till sin älskare som han hade lagt upp, att han hade fått pengar från den här spelarens fru och sånt där. Så det var och det kom ju smällde upp i alla tidningar liksom. Det var ju, man fattar inte, det var ju så att fotbollsspelare var väldigt, väldigt stora, men de var också ganska påpassade liksom och förföljda lite grann, så det var många skumma grejer som hände.
Jäklar, det låter som väldigt så här geggigt under de här åren också, mycket, men alltså att mycket energi går till andra saker än bara fotboll, att det är mycket släcka bränder, prylar för tränarna och allt möjligt.
Jag hamnade aldrig riktigt in i det engelska livet. Jag fick en kompis som en norsk kille som var där. Vi blev väldigt, väldigt tajta. Så vi umgicks ju i stort sett varje dag. Han var själv, jag var själv. Så att vi hängde ju väldigt mycket ihop. Sen kom det ju några svenskar till i klubben och så fick man då hängde med dem naturligtvis en del. Vi hade ju ett skandinaviskt gäng där. Så man hamnade aldrig riktigt in i det engelska levandet. Men jag vet ju, vi är en av de mest fantastiska personer, generösa personer som jag har träffat. En norsk spelare som heter Klaus Lundekvam, det var två norska där. Han hade ju varit där tidigare, han var ju lite engelsk och var inne i det engelska livet och fick ju väldigt mycket problem. Han har ju skrivit böcker, hamnade i drogproblem och spelmissbruk och allt möjligt. Hade det ganska tufft, äktenskap som kraschade och sådär då. Han kom in i det engelska levernet lite grann då, där fotbollsspelare, de har inte riktigt respekt kanske på det sättet, utan de lever lite, de blir ju behandlade som kungar och då tror de lite grann att de är det och kanske spårar ur. Ganska ofta ser man ju framförallt i England där många spelare som spårar ut och det händer märkliga saker.
Hur var tiden för dig då? Hur kändes den?
Det kändes väldigt bra. Jag förändrades ganska mycket både som människa och som spelare. Dels så hade jag aldrig bott själv, åkte ner. Bodde själv, vilket fick mig naturligtvis att mogna och växa som människa och ta ansvar lite mer. Och som spelare kom jag dit med som en offensiv lirare som var lite, gled runt och gjorde mål, spelade fram till mål och dribbla. Och här kom jag till ett lag som egentligen varje år kämpat för att hänga kvar i högsta divisionen. Och det gick inte att ha någon spelare som inte gjorde 100% ett jobb både offensivt och defensivt. Så att jag fick ju anpassa mig i spelstilen för att få speltid. Så att jag blev mycket mer komplett som fotbollsspelare under mina år i England. Och men jag trivdes otroligt bra i stort sett alla år. Det var sista halvåret som blev lite kaos i hela klubben med ekonomi och ordförande och tränare som kom in. Och det blev väldigt rörigt. Men fram tills dess så trivdes jag otroligt bra. Både i staden och med fotbollen. Så det blev 4 år bara egentligen, men otroligt fina år.
Så kom du tillbaka till Sverige. Du började spela för Elfsborg igen.
Ja, precis. Det vart ju så. Jag är lite grann sån som person också. Att Elfsborg har gjort väldigt, väldigt mycket för mig. Och när jag skulle flytta hem när det var lite trassligt i England, så fick jag ju erbjudanden från bland annat IFK Göteborg, som ändå hade följt mig, som visste om att jag var uppväxt i Göteborg och sådär. Och det var intressant, men när Elfsborg väl kom in i bilden så kände jag att jag hade varit där i 9 år. De var ju de som hade lagt grunden för mig. Att gå någon annanstans och spela hade inte känts rätt i hjärtat. Det är väl inte alla som har den klubbkänslan numera. Det är väl svårt att kanske hitta det. Det är väl Marcus Rosenberg som precis har slutat i Malmö som man kanske kan jämföra. Det är en annan marknad nu helt enkelt. Men för mig kändes det, när Elfsborg ville att jag skulle komma tillbaka och gav mig ett matchande erbjudande, så fanns det liksom inget alternativ. Jag kunde tjäna mer pengar någon annanstans, men det handlade inte om det. Jag kände att när jag flyttade hem att jag skulle fylla 30, och jag kände att jag vill spela fotboll och ha roligt. Det var därför jag började med den här sporten. För att jag tycker det är det roligaste jag vet. Och jag trodde väl kanske jag kunde spela i några år till. Men jag höll ju på i 11 år liksom till. Jag skulle fylla 29 när jag flyttade hem. Och på att jag var... Ja, bit efter 39. Så att, jag trodde väl inte jag skulle hålla på så länge. Jag tänkte att jag har några år kvar. När jag växte upp, när det var passerat 30, så var du... Då var du snart färdig. Men det har också förändrat. Man tränar annorlunda, man äter annorlunda. Så att nu för tiden kan man ju spela längre på högre nivå. För att man sköter sin kropp på ett bättre sätt. Men jag trodde väl inte jag skulle hålla på tills jag var drygt 39 år. Men det kändes fint att få de åren i Elfsborg och få vinna 2 SM-guld också. Det var ju helt fantastiskt.
Ja, och nu är det paddel istället.
Nu är det paddel istället. Och exakt. På betydligt lägre nivå, men det är kul.
Alla börjar vi på låga nivåer. Ja. Då har jag gjort i fotbollen också.
Ja, visst är det så. Visst är det så. Jag tror inte att jag kommer ha den utvecklingen i paddel dock. Jag tror jag är lite för gammal, men det är kul.
Ja. Men skulle du kunna... Det finns ju jättemånga olika typer av minnen som folk också har skrivit om dig och sådär. Senegal är ju en, Argentina är ju en. Mm. Vad är ditt starkaste fotbollsminne, eller något av dina starkaste som är så här, det här kommer jag ha med mig hela livet?
Det är så svårt. När man är uppe i karriären så tänker man inte på saker man har gjort. Och liksom, utan det är ju nu efter man har landat och man är väldigt stolt över saker som man har åstadkommit. Och nu har det ju varit... I veckan här som var så har jag ju fått medlen, för då är det tydligen 18 år sedan på dagen var det nu i veckan som jag gjorde... Det är kanske det målet som... Jag blev känd för mitt internationella genombrott när jag gjorde mål på frispark mot Argentina 2002. Och även några dagar senare det här med snurrfinten då, mot Senegal när jag sköt i stolpen och så vidare.
Ja, så sjukt snygg. Jag kollade på dem. Eller det där minns jag verkligen, men jag har kollat på dem nu också. Det är ju så här, det är så snyggt.
Ja, så att det, och det är folk från Argentina som har hört av sig på Instagram och sådär till mig för det första. De var ju inte jättepopulära där, men nu... uppskattar de mig och de tycker det är ett stort minne. Men så det här med Senegal är ju också det, men ser ju små marginaler det är på den här nivån, för det är trots allt så att VM är det absolut största skyltfönstret. Jag spelar i en, ska inte säga att Southampton är medioker klubb, för det var det inte. Vi kom 8 i ligan av 20, så att jag menar, vi hade en fantastisk tid när jag var där, men det var ju ändå förknippat med en bottenklubb i England, och att då göra sådana prestationer i VM innebär ju med största sannolikhet att du blir köpt av en större klubb. Och så gör mål mot Argentina och sen har jag golden goal, alltså sudden death mot Senegal. Jag gör en snurrfint som jag såg någon sida blev framröstad till det bästa skillset i det VM:et, vilket var häftigt, och skjuter i stolpen ut. Hade den alltså gått 2 centimeter längre åt vänster och varit stolpe in, det är många som har påpekat, man vrider om kniven i ryggen på mig, men att hade den gått stolpe in så hade jag troligtvis fått ett erbjudande i en av de största 5 klubbarna i Europa. Och det är därmed inte sagt att jag hade spelat, att jag har tagit plats där, men det innebär.
Det är så sjukt.
Det är ju liksom, du tar James Rodriguez som spelar Real Madrid, fantastisk fotbollsspelare inte det, men han hade ju ett VM som där han lyckades med nästan allt i några matcher i rad för Colombia. Pang, Real Madrid köper honom för mängder av pengar. Sen är han ju en fantastiskt duktig fotbollsspelare, kanske gott ändå, men du har ju sett många som har gjort det där, liksom. Gör du någonting bra... Där, titta på Hadji Diouf som spelade i Senegal, som gjorde några fantastiska matcher och dribbla, blev ju köpt av Liverpool liksom det. Så att Det är mycket som hade kunnat bli annorlunda där. Därmed inte sagt att det blir bättre. Jag kanske hade sett att Barcelona hade köpt mig. Så hade jag inte fått spela en minut och så hade jag inte fått kunna komma tillbaka. Så man vet ju aldrig och det går inte att gräma sig över det. Men det är små marginaler. Det hade varit häftigt att se om det är... Det mest intressanta hade varit om den hade gått stolpe in och vi gått vidare. Hur långt hade vi kunnat ta? Vi hade fått möta Turkiet i kvartsfinal som gjorde ett fantastiskt VM och slutat trea. Men som hade väldigt svårt mot Sverige just. Så att, ja, men det lär vi aldrig få veta ju. Så att ingen är det jag ältar det. Men nej, små marginaler.
Ja, det är så sjukt små marginaler.
Ja, men det är svårt att inte prata om VM i Japan. Det är ju där jag fick mitt internationella genombrott, det största. Sen för mig, det jag håller högst, det är kanske SM-guldet 2006. När jag har kommit hem och en klubb som har betytt så mycket för mig och som inte har vunnit SM-guld på 45 år, som har haft tuff tid och så har jag gått bra och så komma tillbaka. Jag hade ju en dröm om att Elfsborg skulle vinna SM-guld igen. Kanske inte att jag skulle få göra det själv som spelare, men att jag skulle jobba vidare i klubben när jag hade slutat spela och så vidare. Men efter typ 1,5 år efter jag har kommit hem så står vi där som svenska mästare. Och dessutom spelat en fantastiskt bra fotboll tycker jag 2006. Så det
är många fina grejer.
Ja, det är många sådana stunder som man minns och är väldigt, väldigt stolt över.
Är det något du ångrar då? Förutom att du vinklade foten en halv millimeter lite till. Nej, så att den har gått 2 centimeter.
Ja, vad Zlatan sa. Vad fick du på kraft? Varför placerar du inte? Det var inne i straffområdet. Jag fick en dålig touch. Gör en snurrfin. Det är 2 försvarare som kommer mot mig. Jag försöker bara få iväg ett skott innan de blockar mig. Liksom. Ja, men nej. Ångrar fotbollsmässigt så vet jag inte, jag är ganska impulsiv av mig och min fru som jag hade träffat som hade flyttat till England mitt sista år där, jag hade ju några anbud från Spanien när jag bestämde mig för att lämna England och hade inget konkret för dem. Det var ju så tidigt, jag tror det var i februari, det var kaos i Southampton och jag bara sa nej, jag ska härifrån. Och då hade jag ett par klubbar via min agent i Spanien. Jag älskar ju Spanien. Så att, men jag kände bara det. Men jag har några få år kvar. Jag vill bara spela fotboll och ha roligt. Jag vill liksom inte... Jag flyttar hem. Jag är också ganska familjekär av mig. Så att, jag ska inte säga att jag ångrar det. Det hade varit kul kanske att prova något mer år utomlands. Men då hade jag inte fått uppleva de fantastiska minnena med Elfsborg heller. Så att,
Det är svårt att säga ödet. Man vet inte vad som händer med 2 centimeter. Man vet inte vad som händer där. Man vet inte vad som händer vad.
Nej, det är.
Så att, men ja, är det en fantastisk karriär i alla fall.
Ja, och jag kanske inte får spela alla de här mästerskapen och alla de här landskamperna och fått se så många ställen och få träffa så många fantastiska människor. Så att jag ångrar ingenting. Jag hade säkert kunnat få mer pengar och tjäna högre löner om jag hade varit kvar utomlands, men liksom, det är inte allt det heller. Det viktigaste är att må bra och roligt och det är få vinna SM-guld med en klubb som har gjort så mycket för mig. Det är bland det största jag varit med om. Så att det ångrar jag.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Verkligen. Så det hade jag missat om jag hade gått någon annanstans.
Om du skulle rekommendera alla att göra någonting 10 minuter varje dag, vad hade du sagt alla då? Du får inte säga äta tacos.
10 minuter bara?
Ja.
Jag skulle ju vilja att de... att man rör på sig, att man är aktiv.
Mm.
Komma till mitt fotbollscenter, 10 minuter räcker rätt långt där faktiskt.
Ja.
Så det är bra träning. Men att vara aktiv 10 minuter.
Du har ett fotbollscenter.
Precis, ett projekt som vi tagit från USA som heter Tocca, där du egentligen på 50 minuter, om du kommer dit själv och kör, så får du motsvara det 10 fotbollspass där du jobbar med din första touch, som är kanske det. Det var det första när jag fick en agent när jag var ung, sa de, kollar på din första touch, alltså när du får bollen och tar emot den, hur bra den är. Liksom, är det så att du måste ta emot den en gång till för att få den kontrollerad? Eller om du flyttar din första touch, då är du redan liksom sett och du har uppblicken. Så det är ett koncept som har varit väldigt framgångsrikt i USA de senaste 3 åren. Som vi har fått rättigheterna öppnat i Sverige, i Kungsbacka söder om Göteborg. Och ska öppna här i Stockholm. Det ska jag också göra nu och sitta med folk här när man är uppe i Stockholm ett par dagar.
Kul.
Så att vi hoppas, Stockholm är ju... Där är många ganska framåt just med individuell träning. Stockholm är lite mer internationellt än övriga Sverige. Därför tror vi att det kommer bli väldigt, väldigt bra. Så vi hoppas att vi ska öppna det i höst. Det är dels för att få ungdomar och barn. Jag brinner mycket för att barn och ungdomar ska röra på sig mer. Det finns så mycket som sitter still med iPads och grejer. Och
ja.
Här kan du gå oavsett tjej, kille, oavsett egentligen nivå. Du kan komma dit och ha roligt. Men du kan också komma dit och få riktigt bra träning. Så att jag brinner mycket för att utveckla fotboll i svensk fotboll, men också för att få barn och ungdomar att röra på sig mer.
Vad för saker tror du gör om 5 år, 10 år? Vad vill du lägga de här åren på?
Nej, men jag vill lyx för mig, det, jag har ju skaffat mig en del pengar i min fotbollskarriär, och lyx för mig det är att kunna styra hur mycket tid jag behöver jobba. Jag vill vara mycket med mina barn. De har aktiviteter, båda håller på med sporter, och kunna hämta dem i skolan och vara med dem, ha helgerna fria, kunna vara liksom med familjen, och så att det, jag vill ge dem väldigt mycket tid, min familj, och umgås med dem. Sen så det är väl det. Jag hoppas att jag har mycket tid och får göra mycket upplevelser och resa med dem. Vi älskar att resa tillsammans. Så det hoppas jag har gjort många resor tillsammans med dem. Och sen jag hoppas ju att folk älskar det här konceptet med fotbollsträning och aktivitet som jag gör med det här centret. Så jag hoppas
hur bra
att
måste man vara för att dra dit?
Nej, du behöver inte spela fotboll överhuvudtaget. Vi kan företag kan komma dit.
Mm-hmm. Så jag skulle kunna komma dit också.
Du kan komma dit och ha roligt. Jag har haft folk som inte har spelat fotboll som har kommit dit. Bara för det, just för att göra, ja, inte femkamp, men vad säger man? Man gör för liksom för svensexer med eller företag som vill göra lite happening, lite event, coolt. Kan komma dit. Så att det är det som är tjusningen. Du behöver, bara om du gillar liksom röra på dig, eller du gillar fotboll, och även om du bara vill spela någon gång då och då, eller om du är elitmotiverad, du kan ju komma. I USA kommer de absolut största, USAs damer är ju världsbäst, de vinner ju VM i stort sett varje gång, VM och OS, och de har väl 2 lag som skulle kunna vinna, och det är rätt roligt att det är flera av de största spelarna där. Alex Morgan som är affischnamn för Nike och USA, frontfigur, tränar regelbundet på de här centren i USA, så det är jättebra träning även för de bästa. Men det hoppas jag ju att jag, för jag tycker det är roligt att jobba med barn och ungdomar och jobba med utveckling av svensk fotboll. Så att, jag hoppas att folk i Sverige uppskattar de här centren med, så att vi kan driva runt om.
Hur, om det är så att man är sugen att testa på dem.
Mm.
Så, och i Stockholm i höst och sen så nu, och nu finns det i Kungsbacka, Göteborg.
Ja, vi har haft några lag från Stockholm som har varit nere som har gillat det. Så att,
vad gör man då? Hur, finns det någon hemsida?
Det finns hemsida som är dagsläget kommer vi nog att döpa om det. Men just nu så är det Tocka som betyder touch. Det är Tocka på svenska, T-O-C-A.
TOCA. Jag lägger in det i, om det är ja. Så att ni har hunnit byta hemsida tills det, så lägger jag in det i poddbeskrivningen här nedanför ja. Om det är någon som vet det till. Men jag tycker själv att det lät svinkul.
Det är, det är väldigt roligt och det är det som jag tycker, för mig var det nyckeln att träna, att om jag ska ta ut mig så måste det vara roligt. Jag var väldigt dålig på att gå ut och springa och det var oftast det vi gjorde när jag kom hem. Ja, men nu ska vi träna hårt och bli trötta. Då går vi ut och springer i 2,5 mil. Värdelöst och jag hade inget ekonomiskt, jag var explosiv, jag kunde inte springa långt liksom. Men däremot när du körde 5-mot-5-spel, då hade jag en hög puls hela tiden för jag ville inte förlora. Jag sprang och rörde mig. Du måste göra fotboll. Du måste göra träning roligt tycker jag och varierad. Mm. Det är därför det är så bra. Vi hade en 16-17-årig kille som jättedriven som har gått till IFK Göteborg som var inne och körde själv. Liksom. Han var helt slut efter 50 minuter motsvarade 10 träningar. Men också han tänkte inte på att det var så jobbigt för det var så roligt. Det var nya moment hela tiden. Maskin som skickar ut bollar. Och så det är också bra träning men det är också vansinnigt roligt. Så att, och det tycker jag är viktigt. För mig var det i alla fall viktigt att träna till varierad träning så att det är roligt för då vill jag träna mer. Padel till exempel, ingen match är sig lik. Liksom. Man tycker det är skitroligt. Man kan spela 2 timmar, det är jobbigt. Man är trött i benen efteråt. Men man tycker inte under tiden när det var jobbigt för det var roligt.
Mm. Om man ska komma i kontakt med dig, hur gör man då? Går det på något sätt? Instagram finns du på?
Instagram är det folk som... Så kom jag ihop med Tocka, för det är en kille som är här från Stockholm som har bott i USA. Som har skaffat rättigheterna att ta hit. Han kontaktar mig på Instagram, numera är vi affärspartner.
Mm,
så att det går och, han kontaktar mig via Instagram. Där får jag ibland lite bröllophälsningar. Jag finns ju hälsningar gör ju på det här memo och skänker till Cancerfonden och mina intäkter där. Men kom och kontakt. Jag har ju inget hemligt nummer heller. Så, men Instagram är det ju många som har kommit och tagit kontakt med mig om de behöver någonting. Så det är väl det smidigaste.
Ja, men grymt. Då är bara att skriva till Anders på Instagram. Och är det så att du gillar det här avsnittet så får du skriva det också. Men du, stort, stort tack att du kom hit.
Ja, tack för att jag fick komma hit.
Jag tycker att det var svinintressant. Så himla mycket olika saker att prata om. Som så sjukt intressant att höra på din historia. Och då har man ändå bara hört en bråkdel av den.
Ja, många historier. Jag har många anekdoter från Englandstiden som jag kanske skulle ha dragit. Med roliga historier med tränare där. Jag vet inte vad vi har tid, men det är...
Ja, men du får avsluta med någon.
Ja, men det är vissa som... Jag har dragit många som man har hört, men det var... I England är ju känt... Det är ju ganska... Det var ju en rätt stor skillnad. I Sverige så är vi ganska, som ledare, ganska pedagogiska och liksom... Vi pratar och vi analyserar och sådär. Men i England var det raka rör, liksom. Men det finns ju några incidenter. Mitt första år fick en... Han tränade som värvade mig fick ju sparken efter 5 matcher eller någonting.
Mm-hmm.
Så det var lite tufft. Sen kom en före detta spelare som heter Gordon Strachan in. Som var erkänd. Otroligt temperamentsfull. Och det har gått ungefär halva min första säsong. När han är över och vi möter Liverpool hemma. Och vinner med 2-0. Liverpool var ju ett storlag. Och jag vet egentligen inte varför. Jag har ingen så här tokfavoritlag som jag har följt, men min storebror gillar Liverpool så jag kollar ju på dem också och hejar på dem lite. Och så efter den här matchen med 2-0 så blev jag intervjuad och i Southampton Daily Echo var vår lokala tidning liksom. Så, ja, men det var ju kul att möta Liverpool och slå dem liksom. Jag höll på dem lite när jag var liten så det var roligt. Inget mer. Sen möter vi dem borta veckan efter för det var serien vände och blir helt utspelade och det var ju liksom när vi kom in Anfield som en känd arena, mycket tryck, så sa de innan nu kommer en anstormning, alla fick direktiv liksom, alla engelska spelare kommer bara gå in och kriga, Anders du är duktig med bollen, du måste se till när vi får den att vi inte förlorar den, så du måste vårda bollen, ta in den och försöka hitta passningar så vi får ha bollen i vårt lag, någonting, det var mitt jobb. Kommer in i paus och är helt utspelade, det står 1-0 till Liverpool, bara kunde stått 4-0. Jag kände att det var många, vi förlorade i stort sett varenda duell ute på plan. Men jag tyckte att jag gjorde min uppgift bra. När jag fick bollen, jag slog inte bort den, jag tog emot den när jag hittade passning. Jag hade gjort, efter mina uppgifter, en ganska bra första halvlek. Det skulle jag inte ha tyckt. För när vi kom in så kom, det var första gången jag fick de här berömda hårtorkarna som är i England. Utan när vi satt ner och Gordon Strachan och tränaren, han gick runt till var och en och bara skällde ut fullständigt personangrepp. Alltså, en efter en. Och jag satt ju runt så här i ett hus. Jag satt ju nästan längst in i ett hörn där. Så jag tänkte, gud vad han skriker. Så tänkte jag, liksom, han kommer till mig. Han kan ju inte liksom skälla på mig något särskilt, tänkte jag. Liksom. Jag har ju ändå gjort min del av uppgiften. Det är klart att jag är inte nöjd för laget har spelat bra, men jag var inte förberedd på det. Han gick runt en efter en och skällde fruktansvärt. Oh, och så kom han till mig, så tittade han på mig och så sa han bara det. Och du brukade vara Liverpool-supporter. Du har fan varit deras bästa spelare i första halvlek. Och så kastade han en jacka i ansiktet på mig. Jag bara, okej. Okay. Men det komiska är att många av de engelska spelarna ibland behövde de det. Vi gick ut och gjorde en kanon andra halvlek. Kvitterade till 1-1 och jag återigen sköt på insidan och stolpen ut. Men vi var ju nära att vinna matchen. Men vi hade många sådana historier. Vi kom in efter en match mot Everton hemma. Då hade vi gjort en bedrövlig match. Då fick vi ingenting att dricka. Ingen fick någon dricka eller någonting i paus. Det var vi inte värda.
Ja, så de straffades på det sättet?
Ja, och då var det vi hade en gammal pålitlig målskytt, Marian Pahar, som från Lettland. Han hade ändå varit i England i 5 år innan mig eller någonting, men han kunde ju nästan dålig engelska ändå. Så han fattade inte, så han skulle upp och dra vatten och det blev ju bråk. Så han slet ju den här flaskan ur näven på den här spelaren och sulade flaskan rätt in bland spelarna. Så han som satt bredvid mig fick ju den rätt på knät och fick skitont. Och sen så slog han sönder taktiktavlan så den åkte ner i golvet och sprack.
Oj, jäk, vilket ledarskap.
Ja, visst. Det var många incidenter. Han började bråka med sin assisterande tränare. Vi ledde mot Leeds en match med 3-0. Och jag klarade mig ganska bra, för jag hade gjort ett mål och spelat fram till ett sätt. Jag klarade mig ganska bra och blev utbytt i slutet då. För då bytte de in en mittfältare som heter Rory Delap. Och så släppte vi 2 sista 10 minuterna. Och jag hade blivit utbytt. Så att han fick ju mycket skit, han som kom in. Och då stod de och skrek. Och då började hans assisterande och skälla på oss. Bara, fan, liksom, håller ni på? Ni är helt värdelösa. Stod och skällde. Och då Gordon Strachan som chef lugnar ner sin högra hand liksom, så här bara, nu lugn, det här är det bästa 75 minuterna vi har spelat under hela tiden vi har varit här som tränare. Men så börjar han ägga upp sig själv och så börjar han bli mer och mer arg då för de här sista 10 minuterna ändå, fastän vi hade spelat så bra. Vi ledde med 3-0, vi vann med 3-2. Och så sopar han till en sån materialkista och liksom det skulle avslutas då liksom, att det var markeringen, nu är jag arg. Men då tittade han ju ner och då hade skon gått sönder. Och då var det hans favoritskor. Så då tappade han det igen och började skälla och kasta grejer. Och nej. Så att det var väldigt annorlunda ledarskap.
Vilka jäkla år alltså.
Ja, man har fått med om en del.
Men vad kul ändå att du har fått göra det. Alltså att du har fått se
med sådana grejer är roliga. Men han var ju, jag gillade ju honom. Vi hade ju duster och jag sa ju vad jag tyckte. På gott och ont, men jag gillar han någonstans, men du kunde ju se på morgonen om han var på dåligt humör. Då var det inga bollar framme på uppvärmning, då var det bara pinnar, då var det bara att springa på måndag morgon. Då var det annorlunda. Det var många roliga. Jag ska bara ta en avslutande historia som tycker är roligt, lite media, hur media fungerar, som jag tycker är intressant. Det är ju lite grann till exempel media påverkade den här situationen som var för mig som eskalerade 2006 är ju lite att jag tycker att media påverkar mer. Aftonbladet tryckte upp knappar som jag sa. De har ju aldrig bett om ursäkt. De tycker inte att de har gjort något fel. Om man går tillbaka 2 år tidigare, 2004 spelade vi ju EM i Portugal. Det var då diskussionen började om mig och Kim och vi spelade premiären, jag fick starta. Vi vann med 5-0 mot Bulgarien, gjorde en kanonmatch. Jag tror jag låg bakom de 3 första målen. Jag fick 2 frågor av en journalist efter matchen i Mixon. 2 frågor. Den första var, tycker du att du förtjänar att spela? Och jag bara, ja, det tycker jag, det gick ju bra. Jag tycker nog att jag förtjänar att spela. Liksom. Så man tycker ju alltid det själv såklart. Och sen, ja, vad tycker de att 90% av svenska folket ville att du inte skulle spela? Då hade de ju haft någon sån här fråga, Anders eller Kim då. Då hade 90% valt Kim då. Det var de enda frågorna jag fick efter att ha vunnit med 5-0 i en premiär. Tänkte jag bara, okej. Okay. Samma journalist i alla fall ringde mig under mitt sista halvår i England. Efter en match, vi hade bytt tränare, det var kaos. Det var i januari, den nya tränaren hade tagit in typ 5-6 nya spelare. Han var känd för det, tog spelare som var samma agentfirma som han själv. Och jag vet inte om han har varit dum, men han har varit anmäld för att fått pengar emellan. I vilket fall som helst, vi hade det väldigt tufft och var på väg att åka ur. Och så vann vi 2 matcher i rad. Vi slog Liverpool, vi slog Portsmouth som var sån derby där nere på sydkusten. Samtidigt som de här nya spelarna blev klara. Och då vet jag att bytte han 4 spelare. Och vi var ju bland annat jag och Mikael Nilsson, en svensk kille. Vi hade startat de här matcherna och spelat bra. Jag hamnade på bänken, Mikael Nilsson hamnade på läktaren. Han fick inte ens vara med och byta om. Och vi mötte Birmingham och han spelade de här nya spelarna, bland annat sin son som han hade värvat. Som var hur trevlig som helst, men han var i slut som fotbollsspelare. Han hade varit väldigt bra. Vi förlorade matchen. Jag tror han son orsakade straff, men det har inte med saken att göra egentligen. Men det kommer till det. Journalisten ringer mig efter matchen och frågar mig, varför bytte ni 4 spelare när ni har vunnit 2 matcher? Jag säger, jag vet inte, du får ju fråga tränaren, det är han som tar ut laget. Det är allt jag säger. I svenska tidningar, detta är lördag, svenska tidningar på söndag, så står det ju Anders Svensson och så ett citat. Jag vet inte varför vi bytte 4 spelare. Det är ju helt annorlunda. Hade det stått frågan, varför bytte ni? Ja, jag vet inte, du får fråga tränaren. Men nu stod det bara ett citat, Anders Svensson. Jag vet inte varför vi bytte 4 spelare. Vilket indirekt är direkt kritik till tränaren.
Exakt.
Och där har jag pratat med journalisten efteråt. Han sa att han tycker inte att det är något konstigt. Men för ser du inte skillnaden? Och då pratade jag med både honom och en från Aftonbladet och en från DN. Och DN sa liksom, så där kan man inte göra. Liksom, så journalist.
Nej, det
är helt fel. Och han sa, men så gör vi alltid. Och det var en bra dialog. Liksom. Detta var ju några år senare jag förklarade för honom. Men vilket fall som helst. Söndagen står i det svenska tidningar. Söndagen eller måndagen står det i engelska och tidningar. Jag kommer till träningsanläggningen, vi byter om. Ska jag gå ut till träningsplan, då kommer en av de assisterande tränarna bara liksom, Anders, the boss wants to see you. Så, bara,
oh,
så jag, nej, men jag är ju som jag är. Så jag gick in in på hans kontor. Och då satt han där. Och där, det är ju en sån enorm hierarki. Alltså, du får inte säga hans namn eller någonting. Du får säga boss eller gaffer. Liksom. Det du tilltalar boss. Så jag bara, så sa han, ja, Anders, det har stått i tidningen här nu då, och liksom, vad är det, kan du berätta för mig vad det är du har sagt och vad som har hänt? Och då sa jag hur det var. Och då sa ju han liksom, ja, men jag tänkte, du verkar vara en liksom väluppfostrad kille, jag gillar dig liksom och så där. Så jag misstänkte att det var något sånt. Så det var inga problem, du kan gå ut och träna. Men då är ju jag som jag är. Ja, så jag bara, okej, men nu när jag ändå är inne på ditt kontor, varför byter du 4 spelare? Varför byter du när vi har vunnit 2 matcher i rad? Sen spelar jag inte så mycket. Och sen så flyttar jag hem. Sen skriver jag på någon månad senare för Elfsborg. Men wow. Det är på gott och ont. Jag säger ofta vad jag tycker. Och det är inte alltid bra i detta läget. Så var det, alltså, där är det ju verkligen så. Där ifrågasätter det ju inte en tränare. Liksom. Men så att, det gjorde jag. Jag tänkte, men varför byter du? Vi har ju vunnit 2 matcher. 2 tuffa matcher. Vi är på väg uppåt. Och så byter du. Ett sätt som fungerar, uppenbarligen fungerade väldigt bra. Det skulle jag inte ha gjort. Sen var det kört.
Tror du att du hade spelat kvar där om du inte hade sagt den meningen?
Jag vet inte. Jag kände att jag var lite less på det också då, för det var så turbulent och han tog in spelare som var
jävligt oseriös, känns det som.
Ja, det kändes bara det här och ordföranden var ganska hårt ansatt. Han hade gjort mycket märkliga saker, var hårt ansatt. Det var turbulent i staden och allting byttes ju ut efter. De åkte ju ner 2 divisioner på grund av ekonomi, strul. Och sen bytte de ju, fick de ju nya ägare, den här Lib här, och så kom in, och sen har det ju gått bara rätt upp för dem igen. Men det var, jag tror det var ganska rätt bra läge att lämna faktiskt, om jag ska vara ärlig. Så jag vet inte om jag hade nog fått spela betydligt mer i alla fall om jag inte hade sagt det. Men,
nej, men det var det. Bra story nu efteråt.
Ja, det är det.
Han var nog
inte van att någon sa ifrån, för det var ju verkligen hierarkin. Spelare, ja, de är gula där, men inte mot sin manager. Där säger man ingenting liksom. Mm. Det kan du inte
göra.
Det
är kung på natten, men sen när man står där, då är det hårt käften.
Ja, det är bara att ta det liksom. Gör det de säger till dig. Men jag har ju lite en så ifrågasätta.
Du vet.
Nej, det var lite ogenomtänkt. Sån är jag.
Ja, men du, Van, stort tack att du var med, Anders, att du tog dig tid. En stor ära att ha dig med. Och stor ära för, alltså, du är ju verkligen, det märker man nu också på allting, hur otroligt folklig du är på alla sätt. Så att och också nu får jag säga så, du har varit med om så sjukt mycket saker, gjort så sjukt mycket för Sverige och för allting, och du har verkligen behållit ödmjukheten, och det tycker jag är så himla häftigt att du har gjort, för att det är väldigt lätt att man skulle sväva tillväg.
Ja, men jag har varit bra på fotboll, du har varit bra på många sätt, mycket mer framgångsrik än vad jag har, så att jag har varit bra på fotboll, och fotboll är en stor sport sådär, men det är ju inte så att jag tycker att jag är bättre än någon annan, utan alla är vi ju liksom bra på olika saker, och jag är bara glad att jag har fått uppleva allting jag har gjort liksom. Så att jag är väldigt tacksam att jag fick vara här.
Stort tack, Anders.
Tack så mycket.
Fram Gangs Body with Alexander Perleros.
Känner du att du skulle vilja veta lite mer om relationer? När det går snett, vad händer när det tar slut om man är sambos? Vad händer om det tar slut om man är gift? Ja, sådana grejer kommer vi prata om i nästa avsnitt. För då träffar jag nämligen generalsekreteraren för Sveriges advokatsamfund, Mia Edvall Insulander. Och hon kan alla de där bitarna. Jag själv har väldigt många vänner som har åkt på sådana riktiga smällar för att de har inte haft koll på juridiken. Och ta bara att du träffar någon. Du träffar en tjej eller en kille. Den här personen flyttar in till dig, och sen så efter någon månad så köper du en ny lägenhet. Eller du kanske till och med har köpt en ny lägenhet. Ni flyttar in där, och sen 3 månader senare tar det slut. Vet du vad som händer då? Alltså, ni har varit ihop i 4 månader. Hon eller han har rätt till halva din lägenhet. Ni är inte gifta, ni har bara träffats och ni är ihop. Hur sjukt är inte det? Jo, det är en sån där sak man lär sig, en sån där sak man kan åka på riktiga nitar på. Så lyssna in nästa avsnitt. Då får du reda på de sakerna, de fallgroparna, och ha koll på det här. För att vi alla kommer någon gång i livet eller är i en relation, då är det jättebra att ha koll på det. Så stort tack att du lyssnar. Nästa avsnitt blir också superintressant. Ha en jättebra sommar.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.